Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet ska jag, Leif Bratt, samtala med Martin Jordö som är ekonomisk talesperson för FI. Och jag ska prata om, eftersom han är ekonom, så ska jag prata om FIs förhållningssätt till konceptet ekonomi. Och då, Martin, ska jag börja från rent allmänt övergripande, så kan man ju säga, jag är ju lite ålderstigen, så då i min ungdom då användes ordet ekonomi som, alltså i termen hon är ekonomisk, eller den här löparen löpte ekonomiskt, alltså man sparade på krafterna för att klara av upploppet eller disponera hela loppet så man orkar ända fram, eller lite sparsam. Idag så använder vi begrepp som ekonomisk tillväxt, att den ekonomiska kakan ska växa, eller han säger att den här affären är ekonomiskt försvarbar, man kan tjäna pengar på den. Rent grundläggande, vad hör FI hemma då när det gäller ekonomi? Är ni mer åt det sparsamma hållet, eller handlar ekonomi för er om att förmera pengar?
Tack Leif för att jag får komma hit. Det är jätteroligt att vara i Tyresö. Ekonomi, ja, det är ju ett intressant begrepp. Jag skulle säga att väldigt många kanske är lite tveksamma till vad ekonomi egentligen är. Och det har blivit, sägs vara, allt viktigare. Vi har ekonominyheterna och man kan lyssna på ekonomi. Det finns speciella webbtjänster som förser dig med de senaste globala ekonomiska nyheterna. Men vad är ekonomi? Inom FI så säger vi att ekonomi är ett verktyg. Ekonomi är aldrig ett självändamål, utan det är ett av många medel som vi använder för att nå andra mål i samhället. Och ser man på ekonomi på det sättet så tror jag man blir av med en del av kanske den, ska vi säga, rädsla som finns för begreppet. För då blir det ju helt plötsligt ett positivt verktyg. Då kan vi nå något, då kan vi göra någonting med ekonomin. Då är det inte ett hot mot oss, utan det är snarare någonting som vi kan använda för att nå positiva utkomster i samhället. Till exempel bättre villkor för levnadsvillkor, jämlikhet, jämställdhet och ja, andra mål som vi tillsammans demokratiskt bestämmer.
Men då skulle man kunna säga lite grann att ni lutar mer åt att förmera, för att ju större ekonomisk kaka vi har, ju kraftfullare verktyg har vi.
Ja, alltså FI är ju ett skarpt tillväxtkritiskt parti, så vi tycker ju att det är ganska naivt att fortsätta i samma ekonomiska hjulspår som vi har slagit in på nu i den moderna världen. Det är helt enkelt inte hållbart. Vi måste hitta andra ekonomiska system, vi måste bryta den spiral av överkonsumtion som håller på och nöter ut vår planet.
Då vänder jag på det, så där, då är ni då mer så här som löparen. Alltså man har en viss muskelmassa när man är ute och springer, men det gäller att disponera muskelmassan väl så man orkar hela resan. Så kanske man då kan säga, om vi ska använda min tidigare jämförelse.
Det är väl inte så dumt. Framförallt skulle jag säga att vi, i vår syn på ekonomi, så handlar framförallt om att ge alla löparna på den här banan likadana förutsättningar så att de kan genomföra det här tillsammans på ett bra sätt. Och vi kanske vill omforma ekonomin från ett race där bara en kan vinna till någonting som alla kan ta del av.
Och även om man då inte har samma muskelmassa, jag tänker då som den här Pretorius eller den här sydafrikanska löparen, han fick ett hjälpmedel för han hade inte så bra muskelmassa. Och en del får spikskor och ja, så. Så att det är det vi ska använda ekonomin till. Ett annat perspektiv då, om vi pratar ekonomi, så kan man ju prata om företagsekonomi och nationalekonomi. Ekonomi för er mer baserat utifrån någon slags företagsekonomiskt tänkande, eller är det mer då ett nationalekonomiskt tänkande? Och då tänker jag mer så här, att ett företag ska gå med vinst, och alltså man använder prismekanismen, eller vad, nej, alltså priser för att kanske hitta ett optimalt pris för att man ska tjäna så mycket som möjligt. Att det ska gå, företaget ska gå så bra som möjligt. Nationalekonomi kanske mer handlar om, nu använder jag lite kanske obekanta begrepp som finanspolitik och budgetpolitik. Eller finanspolitik och penningpolitik pratar vi om. Alltså hitta någon balans. Eller stimulanspaket.
Ja. Om jag får säga det här så skulle jag säga att det är just sammanblandningen, att ekonomi är så många saker och att vi som medborgare är mest vana vid att tänka på ekonomi utifrån vår egen hushållsbudget och vår plånbok. Det gör det lite svårare för oss att förstå ekonomin på de andra nivåerna. Det är många på högerkanten till exempel som vill presentera statens budget som att det vore en hushållsbudget och att den lyder under samma villkor. Men det gör den ju inte. Det är två helt olika mekanismer och precis som du säger här Leif, så handlar ju samhället, det demokratiska, det vi tillsammans går ihop och bestämmer över. Det handlar ju om att få ett gott liv, att få alla invånare att må bra och få det här att bli hållbart. Samhället går inte ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt eller att vi, Sverige AB, ska göra så mycket vinst som möjligt. Det är inte den synen på ekonomi man kan föra över till en statsbudget. När vi i politiken, som ekonomisk politisk talesperson för Feministiskt initiativ, så pysslar vi ju mest med samhällsekonomi. Det är alltså den offentliga ekonomin och även hur vi får hela både hushållens och företagens ekonomi att fungera i Sverige. Men sammantaget så blir det ju ofta det man kallar makroekonomi eller de större perspektiven.
Men om vi då säger då vad ni i FI gör, om vi då kommer in på samhället varje år, eller ja, det kanske är två steg, vi pratar om vårbudgeten och höstbudgeten. Man kan säga att på våren så tar man ramarna och sen gör man lite finlir på hösten efter kanske lite ändrade förutsättningar. Om man talar om en feministisk initiativbudget, för att göra det lite enklare då istället för att rabbla massa siffror, kan vi, om du tar och jämför med den budget som ligger nu i stora drag, inte i detalj, vad har fått för mycket, vilka samhällssektorer har fått för mycket i den liggande budgeten eller budgeten för 2018 och vilka samhällssektorer har fått för små pengar enligt Feministiskt initiativ? Hur skulle er budget se ut?
Ja, den har vi ju faktiskt på vår hemsida nu, så alla ni lyssnare kan ju gå in och titta på det. Feministiskt initiativ har ofta anklagats för att inte ha en budget eller inte ta tag i de här frågorna, men vi har en komplett skuggbudget för hela statsbudgeten som vi la nu för inför år 2018. Och vad vi vill göra när vi konkretiserar vår politik, det är ju satsningar för jämlikhet och jämställdhet. Det är satsningar på välfärden som står i centrum. För det är den i Sverige som har skurits ner och som har, det är den som är det som gör oss mer jämlika och jämställda. Det är vården för de äldre, för de med funktionshinder. Det är skolan, det är socialtjänst, det är även polis. Det är många olika områden som successivt har fått mindre och mindre andel av den stora kakan. Och det privata näringslivet har istället tillåtits ta en större del. Och det där är en utveckling som vi vill vända. Vi ser, som vi värnar om de människor som har ibland svårare förutsättningar i livet och som blir diskriminerade mot, så måste vi stärka den allmänna välfärden. Och speciellt, om jag tar det konkreta termer, så hände det någonting i Sverige under regeringen Reinfeldt efter 2006 när alliansen började med sina gigantiska jobbskatteavdrag och andra skattesubventioner till privatpersoner. Och det är där vi sätter vårt fokus. Vi vill återställa stora delar av den skattesänkarpolitik som de stod för den innebar också kraftiga neddragningar på det allmänna.
Då skulle man kunna säga rent ekonomiskt så är ni ett rött parti?
Ja, det är en beskrivning som vi ställer upp på.
Men i ekonomin så finns ju också det här begreppet hållbar utveckling. Alltså enligt Brundtland då, som kanske inte myntade uttrycket men gjorde det känt, så pratar ju hon om, eller den kommission hon ledde, om att hållbar utveckling handlar om att vi ska kunna tillfredsställa våra behov utan att hota framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och då är det ju lite olika system, om vi ser det ekonomiska systemet ska fungera för att tillfredsställa behov, men också sociala och ekologiska behov. Hur ser FI då på ur ett ekonomiskt perspektiv, du var inne på att vi kan inte ha en evig fortsatt ekonomisk tillväxt. Men hur ser ett hållbart ekonomiskt system ut för er?
Ja, det där är en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, att ställa om. Omställning pratar vi mycket om till ett hållbart samhälle på flera sätt. Jag har varit miljöpartist sedan ungdomsåren och jag tycker att de här tankarna om omställning och hållbarhet finns bättre representerade nu i Feministiskt initiativ. Vi måste ha en radikal systemomställning av hela det ekonomiska systemet. I Sverige så har vi koldioxidutsläpp, om vi räknar på vår konsumtion, som är 10-11 gånger högre än vad de kan vara för att nå de klimatmål som vi tillsammans nationerna har bestämt oss för att uppnå. Vi lever på ett icke-hållbart sätt. Och på samma sätt så ser vi i Sverige under 2000-talet så har de sociala klyftorna, de ekonomiska klyftorna mellan rik och fattig ökat. Vi går åt fel håll trots att vi på pappret blir som samhälle rikare och rikare och det vi har tillgång till ny teknologi så ökar ändå klyftorna. Och vi tror på att det krävs, det här demokratin kommer in. Vi kan inte ge walk over och säga att marknaden löser det här. Marknadskrafterna löser det här. För som du sa förut, Leif, företagens ekonomiska drivkraft är att göra egen vinst. De tar inte det samhällsansvaret själva om inte vi tillsammans demokratiskt sätter upp spelreglerna, regleringarna och puttar utvecklingen åt rätt håll. Tillbaks till ekologismen eller liksom det hållbara. Vi tror på att Sverige ska vara ett land som leder den utvecklingen i världen. Där vi sätter väldigt skarpa klimatmål. Men också mål för annan minskad konsumtion. Vi måste minska vår energiförbrukning, vår resursförbrukning och våra utsläpp. Vi har i vår budget och i vår politik kommer vi gå till val på ganska radikala förslag som inte finns hos de andra partierna. Till exempel det som brukar kallas köttskatt. En skatt på animaliska produkter. Vi behöver börja genom små ekonomiska styrmedel ställa om till mer hållbar livsmedelskonsumtion. Och det handlar helt enkelt om att göra bra mat lite billigare och den lite sämre maten lite dyrare. Det är inte förbud utan det är nudging. Det är små incitament för att uppmuntra till en omställning.
Ja, när du säger bättre och sämre har inte med smakupplevelsen att göra utan ur ett ekologiskt perspektiv. De som är mer miljöbelastande, de ska bli dyrare att inhandla.
Precis, det som vi vet genom forskningen, hur den här argentinska biffen som importeras från andra sidan världen, hur det påverkar klimatet och vilka de här stordriftsköttindustrin, vad det de negativa effekter det får. Men herregud, det handlar ju inte om att förbjuda saker eller att radikalt stoppa folk. Den som vill äta en stek får gärna göra det. Absolut. Men vi som till exempel Sverige har inget mål som nation för att minska vår köttkonsumtion. Varför har vi inte det? Varför har inte regeringen tagit det ansvaret? Därför att de vet att det kostar dem väljare. Det handlar bara om det. Forskningen är helt enig. Vi måste minska på vår köttkonsumtion. Den står för en fjärdedel ungefär av de totala påverkan på växthusgaserna om man räknar in hela livscykeln. Och då måste ju någon sätta igång den processen. Och det är bara vi medborgare som tillsammans kan rösta fram politiker som kan fatta de besluten som i sin tur påverkar marknaden till att börja ställa om. Det kommer inte ändå av sig själv.
Får jag bara fylla i där, jag tror jag förstod vad du menade, att våra utsläpp, klimatpåverkande utsläpp från konsumtionssidan,
ja.
Den är 10-11 gånger större än vad vi orkar med. Och då kanske någon säger, nej det är inte sant, därför man räknar på produktionssidan, alltså vad vi producerar i här landet. Men det du menar alltså, när du pratar om konsumtionssidan, det är alltså även om vi lägger produktionen i Kina så är det vår konsumtion som har orsakat utsläppet. Ja, kan man säga så?
Ja, absolut. Vi har ju outsourcat vår klimatpåverkan.
Ja.
Och regeringen vill så gärna visa upp de bra siffrorna för den svenska produktionen och att vi har det är ju jättebra att vi har bättre rening på våra skorstenar i Sverige. Men om vi importerar mycket mer produkter från andra länder så är ju vår totala påverkan, den har fortsatt att öka.
Så det är det vi menar det med från konsumtionssidan.
Och det är ett av våra politiska krav att just gå över till konsumtionsbaserade mått. Eftersom regeringen nu vill mäta på produktionen istället.
Men då har vi pratat rent allmänt vad ni står i frågor. Men då ska jag spetsa till det lite grann. Alltså, ni heter ju Feministiskt initiativ. Ni har ju ett genusperspektiv eller ett könsperspektiv. Mm. Och det kanske är mer nu, men vi har sett MeToo-rörelsen och sånt. Det kanske inte är ni som har genererat den. Men i alla fall, den hör hemma någonstans där. Också ett genustänk. Om vi då tar ekonomi utifrån ett genusperspektiv, könsperspektiv. Om jag säger då så här, hur skulle, förutom att ni vill lägga pengar på lite olika sätt, men om vi tar det utifrån ett genus, alltså hur, vad är en genusbudget så att säga? Om man gör prioriteringar utifrån ett genusperspektiv, hur tänker ni då?
Jag skulle börja med att säga att feminism är ju inte bara jämlikhet mellan könen. Vi har ju gått vidare från det. Vi brukar säga att vi är ett antirasistiskt feministiskt parti för att betona det, att det finns vi som parti vill motverka maktskillnader i samhället och olika former av diskriminering. Och det finns hundratals olika osunda maktrelationer som vi måste försöka motverka. Och feministisk ekonomi då handlar ju mycket om att ge demokratin ökat spelrum, att försöka demokratisera ekonomin eftersom den har blivit en maktordning i sig själv. Skillnaderna mellan olika grupper manifesteras i hur mycket pengar de har, för att säga det enkelt. Och det är ju på det sättet vi kan se i Sverige idag, skillnaderna mellan män och kvinnor, skillnaderna mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Skillnaden mellan de som får ha en god hälsa och de som blir sjuka. Och på många olika sätt kraftiga skillnader. Och de som fortplantar sig sen i resten av samhället. Att inte ha en ekonomisk grundtrygghet gör att du får mindre frihet i ditt liv. För att du får mindre egenmakt. Du får sämre förutsättningar för att kunna gå vidare och hitta vägar till ett bättre liv ifall du ständigt är under ekonomisk press. Så en feministisk ekonomi handlar väldigt mycket om att lyfta de grupper som idag missgynnas i samhället. För det är inte så enkelt som att säga att det bara finns, att man bara kan se klass till exempel, eller bara prata om rika eller fattiga. Vi måste börja våga prata om vilka det är som är fattiga och varför det har blivit så i samhället.
Men om vi då pratar en del av det här, vi har ju de här PISA-undersökningarna och man oroar sig över kompetensnivån eller utbildningssystemet i Sverige. Och då tänker jag så här, utbildning är väldigt viktigt tycks det. Och då kan man ju lätt också konstatera att tjejer har ju bättre skolbetyg än killar.
Ja.
Om nu utbildning är bra och ni har bättre resultat, inte ni, men tjejerna har bättre resultat, varför blir de underordnade?
Det där var ju en bra fråga. Trots att vi har goda studieresultat för tjejerna, de har tillgång till arbetsmarknaden, de flesta kvinnor kan arbeta och få egna pengar i Sverige, så har vi ändå en ekonomisk skillnad mellan män och kvinnor som uppstår någonstans längs med vägen. Jag har sett över hela livet. Så har en genomsnittlig man en livsinkomst på 3 miljoner kronor mer än en kvinna. Det är väldigt mycket pengar. Det är under 30 års tid kan man jämföra det med att få en ny laptop i månaden till varje man. Och det där kommer någonstans ifrån. Det är små val, det är strukturer brukar vi prata om. Som gör att till exempel att när barnen kommer i ett parförhållande så är det kvinnan som oftare stannar hemma. 75% ungefär av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. Strukturellt så är yrken dominerade av kvinnor har en lägre lön än yrken dominerade av män. Trots att de kanske har lika lång utbildning så värderar vi dem inte lika högt. Och det här med, när man pratar om underordning så är det lätt att få en bild av att det skulle vara enskilda män som har makt över enskilda kvinnor. Så kan det vara ibland, men det är inte det som vi politiskt pratar om när vi pratar ekonomi, utan då pratar vi om på gruppnivå, på strukturer. Det finns gott om rika, privilegierade kvinnor i Sverige. Och det finns många andra maktordningar som jag var inne på förut. Men det är ändå så, det är bara att slå upp statistiken, att män har mer ekonomisk makt än kvinnor i dagens Sverige. Och det är någonting som vi inom Feministiskt initiativ vill ändra på. Vi vill ha riktig jämlikhet.
Vad är då lösningen?
Lösningen är bland annat att se till att lönerna jämnas ut. Alla politiska partier säger att de vill ha jämställda löner, men det händer ingenting. Vi har de konkreta förslagen för hur det ska gå till. Vi vill se ett stopp på... Ja, men om vi tar det här med fattigpensionärer, det begreppet. Det är ju någonting som drabbar framförallt kvinnor. Och även nu i allt högre utsträckning de som har kommit hit, utrikesfödda, som inte får full pension. Och det där är ju kontinuerligt så producerar vårt samhälle, som vi har röstat fram, vårt demokratiskt byggda samhälle, nya tiotusentals fattigpensionärer som lever under väldigt knappa ekonomiska förhållanden. De straffas för att de har tagit sitt ansvar som kvinnor och gjort andra livsval. Kanske tagit hand om sina sjuka föräldrar. Kanske varit hemma med sina barn. Kanske gått ner och jobbat deltid istället för heltid. Men vi har byggt upp ett pensionssystem som ger män ungefär 50% mer pension än kvinnor vid 65 års ålder. Och det är någonting som vi snabbt vill börja ändra på. På ett sätt som jag inte ser hos de andra partierna. De sitter och pratar om saken bekymrat. De ser problemen, men de säger att det är för svårt att ändra på. Att vi måste basera pensionen på livslön. Att vi måste se till att alla jobbar heltid hela tiden. Då ser de inte verkligheten för vad den är. Och hur det är även för kvinnor idag. Att det är många som inte har möjlighet att jobba heltid, absolut inte i 40 år.
Men det finns ett annat fenomen där när det gäller då utbildningssektorn. Och kvinnor har bättre betyg som grupp betraktat. Så har vi då den här fighten jämställda styrelser, alltså bolagsstyrelser. Det är vi ju långt ifrån. Chefspositioner. Alltså om nu kvinnorna är duktigare intellektuellt, varför får inte de chefsjobben?
Ja, det skulle ju inte säga att man kan säga att kvinnor är duktigare intellektuellt. Utan
men de har ju bättre skolbetyg, det är så jag menar. Måste ju ändras
där på. Där tror jag att vi har en insats som också är feministisk, som vi tittar på vår skolpolitik. Att där handlar det ju väldigt mycket om att vissa pojkar har problem i den åldern och tappar studiemotivation. Och det är också en feministisk fråga. Att motverka till exempel skadliga machoroller för tonåringar. Vi har en väldigt aktiv politik här i Stockholm, ute i socioekonomiskt utsatta områden runt omkring Stockholm, för att förbättra studieresultat. Och det handlar väldigt mycket om att nå de här pojkarna och lyfta dem. Så där är det den feministiska politiken handlar om, att stärka pojkar och stärka pojkars studieresultat. Få dem att gå kvar i skolan och gå ut gymnasiet till exempel. Men sen är det som du säger, att ju högre upp, även om tjejerna har goda studieresultat i skolan och generellt sett pluggar bra, så ju längre upp i hierarkierna man kommer, desto mer kvinnor faller av. Om man tittar på universiteten så är det fortfarande kvinnor som är i majoritet som ansöker. Så blir det, minskar andelen sen till doktorandnivån och forskarutbildningen. Och tittar man uppe på de anställda och på professorsnivån, så är det en kraftig underrepresentation av kvinnor. Och på samma sätt som jag pratade förut om strukturer, det är någonting som händer längs med vägen här. Olika former av dels direkta diskrimineringar, men också indirekta, skulle jag vilja säga att det är strukturer som påverkar att det blir ojämställt.
Jag då med lite mer då basala instinkter, kan jag ha något rätt i om jag säger så här, män väljer män, för det är mycket enklare att ha att göra med samma sort. Kan det finnas någonting i det som gör att det här bevaras eller konserveras, ja, det här systemet?
Vi får komma ihåg att vi alla kommer från ett samhälle som är där offentligheten till stora delar är byggd av män för män. För 100-150 år sedan så var både utbildningen och yrkeslivet en manlig affär. Och nu på 1900-talet så har vi omdanat Sverige och vi har kvinnlig representation. Men det är ju fortfarande traditioner som sitter väldigt djupt i institutioner. Det är bara att titta på vilka områden det är som är mest traditionstyngda i Sverige. Men kanske är det just universitetsområdet och professurer. Det kanske inte är en slump hur de, på vilka meriter det tillsätts och i vilka nätverk det är. Försvaret har varit mycket i fokus de senaste dagarna apropå den här MeToo-kampanjen. Där har vi en hel struktur, en organisation som är byggd på en strikt manlig grund. En hierarkisk organisation som handlar om ordergivning. Och nu säger Försvarsmakten och regeringen att vi vill göra det här fullt jämställt och de vill gärna göra det 50-50 med när man återinför värnplikten. Men det blir ju inte det. Det är fortfarande inte tjejerna på gymnasiet som väljer att söka till värnplikten. De fick inte tag tillräckligt med tjejer. Det kommer bli ungefär 75-25 nu på den återinförda värnplikten. Ett steg framåt, ja visst, men det är ju fortfarande en manligt dominerad struktur.
Jag har ett eget sån här litet exempel på just inbyggda mekanismer. Jag satt i min yrkeskarriärs början. Jag jobbade på resebyrå och på en bokningsavdelning. Så man, ja. Det var innan datorerna man manuellt bokade resor. Och ibland behövde det anställas folk. Och det här var en låglönebransch och det var mycket ungdomar då. Sen sökte man sig till lite bättre betalda jobb. Men i alla fall, det vid ett tillfälle skulle vi söka bokningspersonal. Och jag var ny och så var det tre då mer erfarna män med i den här gruppen som skulle intervjua. Då säger en av de här erfarna till mig då som ett tips på vägen. Leif, tänk på att de här tjejerna som kommer in, för de var ju sådär i 22-25 års åldern, de blir snart mammor. Det var ingen som tog upp att killarna som kom in skulle bli kanske pappor. Nej, utan det där var frågan om de hade gjort lumpen. Så att det, alltså, det finns inbyggt.
Absolut.
Någonting. Vi ska prata ekonomi och vår tid börjar rinna mot slutet. Jag vill bara säga, jag har läst ekonomi och jag tror jag bara har läst manliga läroboksförfattare. Allt ifrån Adam Smith och framåt till Beckerman och så vidare. Claes Eklund. I alla fall, har du tips på någon kvinnlig ekonom? Eller är de också obefintliga? Frånvarande?
Nej, det finns ju gott om det. Alltså, det är ju ett fält som återigen har varit väldigt manligt dominerat, men där det faktiskt börjar bli bättre. Men jag skulle väl börja med att säga att det är ju feministiska ekonomer som vi tipsar om, inte just kvinnor. Det finns kvinnor på hela den politiska skalan som står för olika ideologier och det finns manliga feministiska ekonomer som är väl värda att läsa också. För mig är feminismen en ideologi och representationsfrågan är viktig och det finns speciella erfarenheter som kvinnor har som måste fram. Men det är inte det som definierar politiken eller synsätten.
Kan du ge mig ett namn på någon god författare?
Jag skulle vilja rekommendera Katie Weeks.
Och det stavas
K-A-T-H-I. Ja. Katie och Weeks som W-E-E-K-S. Ja. Om ni slår upp det. Det finns tyvärr inte översatt till svenska ännu, men det hoppas jag kommer snart. En feministisk ekonom som skriver utmanande om arbetssamhället och hur det hänger ihop med genus. Varför vi försöker tvinga in kvinnor i en klassiskt manlig roll och konsekvent nedvärdera det arbete som kvinnor gör och varför det ofta är obetalt och oavlönat.
Martin, då får jag säga tack och sen så också med påfyllnaden. Kan vi ses en annan gång? För jag har ju fler frågor kvar.
Ja, men såklart. Det är jättetrevligt att vara här i Tyresö. Och jag kommer jättegärna tillbaka och diskutera olika aspekter av ekonomin med dig.
Då tackar jag så länge och så hörs vi en annan dag. Ni har hört Martin Jordö, ekonomisk talesperson för Feministiskt initiativ, berätta lite på hur det partiet ser på konceptet ekonomi. Tack för att ni lyssnade.